Kära vänner, gott att vara samlade här tillsammans. Tredje gången gilt, vi har försökt två gånger innan, men i Guds försyn så kan vi träffas här idag. Vilket underbart väder. Vi är inte immuna mot lidande i den här världen. Vi kommer alla på olika sätt att få möta svårigheter i den fallna värld vi lever i. Hur hanterar du lidande? Vad gör du när du ligger vaken på natten och inte kan sova? När något bekymrar eller oroar dig? Den svåra situation som inte verkar ha någon lösning. Din eller en nära anhörig eller väns sjukdomsdiagnos. När synden och frestelsen känns dig övermäktig. När du påminns om misslyckandet. När besvikelsen över att något inte blivit som du vill kommer i tankarna. När ensamheten eller tvivlen gör sig gällande. När oron över morgondagen och framtiden tar över. Vad längtar du då efter? Vad försöker du då fylla dina tankar med? Vad håller du då fast vid? I psalm 63 så befinner sig David under fruktansvärda omständigheter. Han är på flykt i Judaöknen. Långt borta från Guds närvaro i helgedomen. Han är jagad av fiender som vill döda honom. Och så ligger han vaken i sin bädd på natten utan att kunna sova. I detta lidande så skriver han genom den helige andes inspiration en helt underbar psalm som ger oss så mycket hopp och hjälp. Låt oss läsa från psalm 63, vers 1-12. Så psalm 63. Vi läser psalm 63, vers 1. En psalm av David när han var i Juda öken. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. I ett torrt och törstigt land utan vatten. Så söker jag dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. Din nåd är bättre än liv. Därför ska mina läppar prisa dig. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Min själ blir mättad som av feta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. När jag minns dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. Du är min hjälp. I dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig tätt in till dig. Din högra hand stöder mig. De som vill ta mitt liv ska gå under. De ska hamna i jordens djup. De ska överlämnas åt svärdet. De ska bli schakalers byte. Men kungen ska glädja sig i Gud. Och var och en som svär vid honom ska skatta sig lycklig när lugnarnas mun täpps till. Herre, vi tackar dig för friheten som vi har att kunna träffas så här som församlingar. Att fritt öppna ditt ord utan förföljelse. Herre, låt oss inte bli bekväma utan hjälp oss att fly till dig. Att komma till dig. Gör oss mer och mer hungriga efter dig, Herre. Förvandla oss genom ditt ord. Må vi bli mättade, tillfredsställda bara i dig och inget annat. Verka ibland oss, vi ber, genom din ande. Amen. Vad längtar du efter när du ligger där vaken på kvällen, på natten eller tidigt på morgonen och inte kan sova? Även om det är på natten så är det lätt att dagdrömma och fantisera om att situationen skulle vara annorlunda. Hur skulle du avsluta meningen om bara? Vad är det din längtan går till? Om bara omständigheterna togs bort. Om bara jag vore gift. Om bara den här relationen vore annorlunda. Om bara lidandet försvann. Men psalm 63, den handlar inte om hur David kommer ut ur öknen. Den handlar om hur David finner Gud mitt i öknen. Vad gör David när han ligger där vaken i sin säng? Han skriver i vers 2. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. I ett torrt och törstigt land utan vatten. Detta introducerar vår första punkt av tre i denna predikan. Längtan efter Gud. Min själ törstar efter honom. I sin bön så talar han personligt till Gud. Gud, du är min Gud. Det han ytterst söker och längtar efter, det är inte förändrade omständigheter, utan Gud själv. Han söker och längtar efter Gud som någon som törstar efter vatten i öknen. Här så är det inte fråga om du vill ha vatten, mjölk, juice eller cola. Nej, det handlar om överlevnad. Han är desperat efter Gud. Kan du känna igen dig i detta? När det i ditt lidande känns som om du befinner dig i en öken. Där Gud känns långt borta. Lika desperat som en öken vandrar efter vatten, så vänder sig David till Herren, källan till sann glädje, den enda som kan släcka hans törst. Vad vänder du och jag oss till? Är Gud den vi längtar efter? Eller ser vi honom mest som medlet för det vi egentligen vill ha? Vad är det du hoppas ska göra dig verkligt tillfredsställd? Vad tänker du, om jag bara fick detta, då skulle jag bli lycklig? Ett bättre jobb, en relation, ekonomisk trygghet, hälsa. Att få ordning på någonting som är trasigt. Och inget av detta behöver i sig vara dåligt. Men psalm 63 ställer en djupare fråga. Är det Gud vi ytterst längtar efter? Eller hoppas vi att något annat ska ge den tillfredsställelse, den mättnad som bara Gud kan? Det är en viktig fråga. Det kan vara en frestelse att vilja ha Guds gåvor mer än Gud själv. Som till exempel de 10 spetälska. Det var bara en som var ute efter Jesus, som var intresserad av Jesus. De andra ville bara få ut någonting. Men vad händer om vi får allt det vi önskar och ändå inte har Gud? Skulle det räcka? Om Gud inte är den vi ytterst törstar efter, då kommer vi alltid att behöva något mer. John Piper har uttryckt det skarpt. Kristus dog inte för att förlåta syndare som fortsätter att värdera något högre än att se och njuta av Gud. Och människor som skulle vara lyckliga i himlen, även om Kristus inte var där, de kommer inte vara där. Evangeliet är inte ett sätt att få människor till himlen. Det är ett sätt att få människor till Gud. Om vi inte vill ha Gud över allt annat, då har vi inte blivit omvända av evangeliet. Slut på citat. Älskar vi Guds gåvor mer än Gud själv? Och ska vi vara ärliga, så brottas vi alla med missriktad kärlek. Där vi på olika sätt älskar, även om det i sig inte är fel, annat som får för stora proportioner. Där vi i vår oro och ängslan försöker ha kontroll över det vi vill ha. Eller är rädda för att förlora någonting istället för att lita på Gud. Är det ytterst förändrade omständigheter? Eller Gud själv vi söker och längtar efter? Och här så kan våra böner eller avsaknad på bön bli en indikation på våra hjärtan. Vi har alla missriktad kärlek. Hur kommer det sig då att David ytterst längtar efter Gud mer än att hans omständigheter ska ändras? I vers 3 så står det: så söker jag dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. Ordagrant på hebreiska så säger han: jag har sett dig i din helgedom. Alltså i tältet där förbundsarken stod. Platsen där Guds närvaro uppenbarades. Han talar inte om Gud som något abstrakt och opersonligt, utan han har erfarit Gud. Han personligen känner Herren, och hans helgedom, i hans helgedom som han sett hans makt och härlighet. Och David i sina trångmål, han längtar tillbaka till platsen där Guds närvaro uppenbaras. Det är Gud han längtar efter. Det är Gud han söker och törstar efter. Gud, du är min Gud, säger han. Han känner sin Gud. Han vet vem Gud är. Han har sett hans makt och härlighet. Och i vers 4 så kommer han till den fantastiska slutsatsen: för din nåd är bättre än liv. Lägg märke till vad David säger. Han säger inte att Guds nåd är bättre än ett dåligt liv. Han säger att Guds nåd är bättre än livet. David befinner sig i öknen. Han saknar mycket. Han saknar trygghet. Han är förföljd. Och hans liv är hotat. Men han har upptäckt något. Det finns något som är bättre än att få sina omständigheter förändrade. Och det är Gud själv. Ordet som på svenska översätts med nåd är på hebreiska chesed, som har att göra med Guds förbundskärlek. Hans trofasta kärlek som han i sin nåd visar sitt folk. Denna kärlek, den är bättre än liv. Det är bättre än liv att få befinna sig i en förbundsrelation med Gud och få erfara hans trofasta kärlek. Guds trofasta kärlek. Hans chesed är den kärlek som håller förbundet. Även om som när i gamla testamentet förbundsfolket svikit. Det är en kärlek som kostar. Som binder sig. Som inte släpper taget. Och vad ser vi Guds kärlek tydligare än på korset? På korset ser vi hur långt Gud är beredd att gå för att rädda sitt folk. Där ser vi att hans nåd verkligen är bättre än livet. För Jesus gav sitt liv för att vi skulle få liv med Gud. Det är därför kristen tro inte handlar om att Gud ska ge oss ett bättre liv. Det handlar om en levande relation med den levande Guden själv. När Gud kändes långt borta så såg David tillbaka på Guds makt och härlighet. Och han påminde sig om Guds trofasta kärlek. Hur mycket mer kan inte vi göra det på andra sidan korset i historien? Vi får föra tankarna till den Gud vi redan känner. Och hans nåd är bättre än liv. Att befinna sig i en förbundsrelation med honom i hans kärlek genom Jesus. En dag kommer alla våra jordeliv att upphöra. Om inte Jesus kommer tillbaka innan dess så kommer vi åldras och dö. Men Guds nåd, hans trofasta kärlek, är mer värd än livet. Vi ser Guds nåd så mycket tydligare i Jesus Kristus. Vi vet att Gud älskade oss så mycket att han sände sin son för att dö för våra synder. Vi vet att Jesus har uppstått och att vi som tillhör honom har fått den heliga ande och evigt liv som aldrig kan tas ifrån oss. Vi kan påminna oss om evangeliet. Hur han har dött för våra synder. Och uppstått för vår rättfärdighet. Även när du får lida. Så kan du påminna dig. Att du i Jesus har blivit välsignade. Blivit välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser i honom. Du har fått smaka och se Guds godhet. När du ligger där och inte kan sova. Så kom ihåg. Att du blivit välsignade med alla dessa välsignelser. Påminn dig om vad Gud Fadern i Jesus har gjort för dig. När det känns som om Gud är långt borta. Så är han ändå nära. Och ingen kan skilja oss från Kristi kärlek som Paulus säger i slutet på Romarbrevet 8. När vi påminner oss om Gud och vad han Jesus har gjort för oss, då väcks en längtan i oss. Det fantastiska med David, när han påminns om Gud och hans nåd som är bättre än liv, det är att han i de svåraste omständigheter går från sömnlös till glädjefull tillbedjan. När jag var barn så sjöng vi en liten kör som går så här. Åh Gud, din nåd är bättre än liv. Åh Gud, din nåd är bättre än liv. Jag vill dig prisa, jag vill dig lova, jag vill upplyfta mina händer inför dig. Han är på flykt i öknen. Hans fiende vill döda honom. Och sömnen sviker honom. Och vad gör han? För att Guds nåd är bättre än liv, så säger han att hans läppar ska prisa Gud. Han ska lova honom så länge han lever. Han ska lyfta sina händer med jublande läppar, prisa Herren. Hans situation är fortfarande densamma, men fokuset har ändrats. Bort från problemen, de är inte längre inzoomade, och han har zoomat ut och ser Gud och hans storhet. Jag kom att tänka på när jag satt och förberedde detta på Richard Wurmbrand, som satt många år i kommunistiska fängelser för sin tro. Han berättade när han kom ut från ett fängelse på gatan efter att ha suttit många år fängslad, hur människor stoppade honom på gatan och frågade: varför är du så glad? Efter många, många år av tortyr. Hans glädje hade inte kommit från hans omständigheter. De var hemska. Hans glädje hade en annan källa. Gud själv. I själens mörker, påminn dig om den Gud du känner. Se honom för den han är och håll dig tätt in till honom. Lägg din oro, din ängslan i hans hand. Släpp taget om det som inte var menat för dig att bära. Jag talar av egen erfarenhet. Min livssynd som jag brottas med, inte getingar, men det är oro. Och under de tidiga dagarna när vi planterade våran församling så hade jag mer än ett halvår med sömnsvårigheter. Jag lekte Gud och försökte bära universums bördor på mina axlar. Men vi kan inte. Och ingen av oss är menad att bära det som bara Gud kan. Vi behöver alla, när vi vaknar, påminna oss om sanningarna som David skriver om. Vår glädje står inte och faller med om våra omständigheter förändras. Utan Gud är källan till all sann glädje som inte kan tas ifrån oss. När vi vår längtan ser Gud för den han är, vad händer då? Det ser vi i vers 6-8, som är vår andra punkt. Tillfredsställelse i Gud. Min själ blir mättad. David skriver i vers 6: min själ blir mättad som av feta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. Var då mättad av feta rätter? När vi bodde i Mellanöstern och besökte vid tillfällen beduiner på landsbygden, så var den dagliga födan bröd och mjölkprodukter från getter. Det bästa de kunde ge en gäst, det var en grillad köttbit med nästan bara fett på, som jag kanske skulle slänga i komposten här. Men det var läckerheten för dem. Och på samma sätt var det under Bibelns tid. Feta rätter med kött, det var lyx. I sitt lidande så beskriver David som om han paradoxalt i öknen blir mättad som av feta rätter. Han är tillfredsställd, nöjd och fylld med glädje i Gud. Han säger inte: när Gud har löst mina problem så ska jag vara nöjd och glädja mig. Utan min själ blir mättad av Gud. I öknen, på flykt undan fienden, när han ligger där vaken på natten, oavsett om din situation ändras eller ej, så kan din själ vara mättad i Herren. Där du är nöjd med honom. Där du kan jubla över den han är. Detta är inte likgiltighet inför hur det går. David vet, som vi ska se, att Gud till sist kommer att döma det onda. Han har frid. Inte för att det spelar någon roll hur det går, utan för att allting ligger i Guds händer. Att Gud har kontroll. Vad gör du när du inte kan sova? Vad gör du när tankarna ältar sig fast och snurrar i huvudet? I psalmen innan, i psalm 62, vers 6, så befaller David ordagrant på hebreiska sin själ att vara tyst, att vara stilla. Bara i Gud, var stilla min själ. Och här i psalm 63 så påminner han sig i vers 7-8 om när jag minns dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. Du är min hjälp. I dina vingars skugga jublar jag. Nyligen när jag vaknade upp en natt och inte kunde somna om, när tankarna snurrade över en grej, så påmindes jag om vad Jesus säger. Och han sa att vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och jag började tänka där på natten. Det som fyller mitt hjärta kommer också att söka sig in i mina tankar. Det vi älskar och längtar efter, det återkommer i våra tankar, våra drömmar och vår tillgivenhet. Vad är det din tanke går till när du ligger vaken på natten? Vad är det första du tänker på när du vaknar? Åh, vad vi brister. Men åh, hur mycket vi behöver Gud. Gud, vi längtar efter dig. Må detta vara vår bön, att Kristus skulle få vara i våra tankar, i våra drömmar. Att han skulle få vara vårt allt. Psalm 63 visar oss David som mitt i sin sömnlöshet riktar sina tankar mot Gud. Jag minns dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. När du ligger där på natten, påminn dig själv om sanningarna om Gud som du redan vet. Detta har varit sån hjälp för mig personligen, att i oron eller lidandet predika evangeliet för mig själv. Att påminnas om hymner och lovsånger med Bibelns livsförvandlande sanningar. Och att i livets storm få uppleva glädje och frid i Gud. Det har burit mig och det kommer genom tron att bära dig. David håller fast vid att Gud är hans hjälp. Att likt en fågelunge symboliskt, att han får skydd under Guds vingar. Han jublar i Guds vingars skugga. Och så kan vi. Gud behöver inte förändra omständigheterna för att ge oss glädje och tillfredsställelse i honom. David ber inte ta mig ur öknen, men han söker Herren. Vi har gått från att David sett sitt behov, hans längtan, till att han blir mättad och tillfredsställd i Gud. För det tredje så leder detta till visshet och trygghet i vers 9-12. David skriver: Min själ håller sig tätt in till dig. Din högra hand stöder mig. De som vill ta mitt liv ska gå under. De ska hamna i jordens djup. De ska överlämnas åt svärdet. De ska bli schakalers byte. Men kungen ska glädja sig i Gud. Var och en som svär vid honom ska skatta sig lycklig när lugnars mun täpps till. Här så finns en fantastisk paradox. David säger: min själ håller sig tätt in till dig. Han håller fast vid Gud. Men varför kan han göra det? Han fortsätter: din högra hand stöder mig. David håller fast vid Gud. Men bakom hur David håller fast vid Gud finns Guds hand som håller honom. Tänk för ett ögonblick på ett blygt barn som när någon hälsar håller sig fast bakom sin pappas ben. Det är en bild av vad David gör. Han springer inte från Gud när livet blir skrämmande och svårt. Han håller sig tätt in till honom. Och lägg märke till när David säger detta. Inte när fienderna är borta. Inte när problemen är lösta. Fienderna vill fortfarande ta hans liv. David har alltså inte fått visshet därför att hans situation har förändrats. Han har visshet därför att Gud är hans trygghet. Och lägg märke till vad Gud gör med fienderna. Bilderna är hårda. Svärd, schakaler, rovdjur, jordens djup. David målar inte upp en likgiltighet inför det onda. Han litar på att Gud verkligen ska döma rätt. Men han tar inte domen i sina egna händer. Han överlåter den åt Gud. Det är därför vi kan vila. Han vet att Gud har sista ordet. Han förtröstar på att Gud faktiskt ska göra rätt och att det onda inte får sista ordet. Det är inte att bita ihop och intala sig att det inte spelar någon roll. Det är att förtrösta på att Gud gör rätt till slut. Därför kan han överlåta fienden åt Gud och själv vila i honom. Och lägg märke till hur psalmen slutar. Den slutar inte med fienderna. Den slutar med kungen som glädjer sig i Gud. På samma sätt kan vi hålla fast vid Gud när livet blir svårt. Vad håller du fast vid i svårigheter? Vad greppar du tag i när framtiden kan kännas osäker? Det är bara Gud som ytterst håller att bygga på. Vi kan hålla fast vid Gud därför att han håller oss. Som David säger: din högra hand stöder mig. Det betyder inte att Gud alltid tar bort det som är svårt. Men det betyder att våra svårigheter aldrig är utanför hans kontroll. Du kan hålla fast vid Gud även när situationen inte är löst, eftersom Gud håller dig. Från längtan till mättnad till visshet. När oron kommer och sömnen sviker. När omständigheterna är svåra. Låt oss inte springa efter substitut som aldrig kan mätta våra själar. Låt oss söka Herren. Låt oss påminna oss om vem han är. Låt oss hålla oss tätt intill honom. för han är glädjens källa. Och den hand som vi håller fast vid är den hand som håller oss. Men här behöver vi stanna upp. För psalm 63, den förutsätter något som är avgörande. David känner Gud. Och om du inte känner Gud, är frågan därför inte bara hur du ska få mer lugn eller hur du ska kunna hantera din oro. Du behöver Gud själv. Bibelns budskap är inte bara att vi behöver bättre omständigheter eller en bättre strategi för att hantera livet. Vi behöver få det rätt ställt med Gud. Bibeln kallar det att bli försonad med honom. Det var därför Jesus kom. Genom sin död för våra synder och sin uppståndelse så kom han för att rädda oss från vår synd och domen. Och genom tron på honom för att ge oss evigt liv och gemenskap med Gud. Om du är här och inte kan säga med tro, likt David, Gud, du är min Gud, så kom gärna och prata med någon av oss här. Vi skulle vilja älska att hjälpa dig att lära känna Jesus. För detta är inbjudan till var och en av oss här idag. Att inte söka våra själars mättnad i något mindre än Gud själv. När oron kommer och sömnen sviker, låt oss vända oss till honom. Han är glädjens källa. Och den hand vi håller fast vid är den hand som håller oss. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för de här underbara sanningarna i den här psalmen. Tack för den gåva som den är för oss. Jag ber för oss alla att vi skulle få växa i nåden och kunskapen om Jesus Kristus. Att du, Jesus, skulle få bli större. Att du skulle öka vår längtan efter dig. Kom, Herre, kom. Herre, vi alla på olika sätt får möta svårigheter och lidande i denna värld. Hjälp oss att inte tappa fokuset på den du är. Att ha blicken fäst på dig, Jesus. Du som är trons upphovsman och fullkomnare. Som för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande. Tack, Jesus, för att du har gått före. Att du har öppnat vägen för oss. Fyll oss med glädje i den du är. Vad du har gjort för oss. Och i sanningen att ingenting eller ingen kan skilja oss från din kärlek. Herre, du ser var och ens lidande. Hjälp oss alla att se dig och ge oss visshet att hålla fast vid dig i omständigheterna. Att kunna känna att du är nära även om det inte känns som det. Att veta detta, att intala oss dessa sanningar. Tack för att du håller oss och att du för oss hela vägen hem. Att du inte ger upp med oss. Du är så god och nådefull. Må du bli förhärligad i våra liv, i våra församlingar, i denna stad vi ber. I Jesu namn. Amen.